Det är fredagen den 24 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, visst är det så. Ni lyssnar på oss. Vi som pratar är Svenska Dagbladets ledarredaktion. Och det är fredag. Det är dessutom mitt i högsommaren och så löningsdag på det. Kan det bli bättre än så? Knappast. Bara att ladda på impellen, tända på snorken, hälla upp tändvätskan, bre ut sig på lingonmoln, luta sig tillbaka på motorhuven så kör vi. Solen går ner bakom Sjöbloms avsaltningsanläggning, drajerna står fulblandade i bersån och natten kommer att bli het. En natt då vad som helst kan och kommer att hända. Lita på mig. Med på uppvärmningen fram till dess har jag tre kollegor och rutinerade förfästare, nämligen Mattias Svensson, Erik Tuselius och Madina Refoy. Varmt välkomna!
Tack!
Hej!
Tack så mycket!
Mattias, du är tillbaka?
Ja.
Berätta, hur har du haft det i sommarvärmen?
Det har varit bra, förutom ni märker sviterna av en förkylning som aldrig ger sig.
Det hade vi inte tänkt på alls, men nu vet vi det. Att, särskilt när vi sitter så här hoppackade i studion allihopa idag, så känns det bra att veta.
Det bör vara över förutom på rösten som är ansträngd.
Du är en ledarskribent på sommaren, vila förstås inte. Men vad ägnar du åt tyckandet åt då? Är det liksom storleken på jordgubbarna? Är det snabbheten i glasskön? Är det maskrosorna på grannens trädgård? Vad såg du till någonstans så att säga?
Nej, sånt här skiter jag nog i.
Du ser ju oförskämt utvilad ut, ska sägas. Du ser ut som du skulle kunna ta valrörelsen, lyfta den på raka armar och slänga ut den i Östersjön. Har jag rätt?
I så fall skulle jag gärna göra det.
Du skulle vilja.
Ja.
Madina, strålande debut förra fredagen. Hur är det med dig?
Oh, tack snälla, vad fint att höra. Det är jättebra, verkligen. Ja. Jag har sett Odysseen sedan vi poddade senast.
Just
det. Vi pratade om den. Mm. Ja, så jag blev så taggad efter det, så jag bokade biljetter på måndagen där med mina vänner. Jag rekommenderar verkligen att se
toppen,
den.
Toppen, Du ska få ge en utförlig recension sen. Men alltså, hur mår man veckan efter en sån kanondebut verkligen?
Ja, gud vad gulligt.
Ja, man går att se Odysseen, det förstår jag. Men hur firar man mer?
Ja, jag tycker att ödmjukhet är världens finaste present. Så jag brukar inte göra så stor grej av det. Livet går på som vanligt.
Ja. Du bjöd ju på drama förra veckan. Du berättade hur du hade sprungit i högklackat genom Gamla stans kullerstensgränder. Det var nog mer än jag som fick ont i liksom ledbanden bara av att höra av det. Har du liknande vådliga berättelser nu?
Ja, det var nog inte bara du som reagerade på den storyn. Jag har fått reaktioner även av vissa lyssnare som gjorde olika paralleller till olika divor i filmer. Mm-hmm. Men det var nog snällt menat, tror jag. Men det där är ju liksom
story. Är snälla,
ja, men det där är story of my life. Jag blir liksom, sånt här händer mig hela tiden. Så det där är en helt vanlig dag i Madinas liv.
Då tycker vi så att även sen när du återgår i ordinarie tjänstgöring inom vården får vi ha ett 5 minuters inslag varje fredag, Madinas liv.
Ja, jättegärna.
Spännande.
Nej, jag vet inte. Men det händer mycket sånt där. Så att vi kan... Ja.
Erik, du springer inte i högklackat, däremot barfota, likt en katt på hett plåttak. Hur är det med dig?
Det är strålande.
Du, det där med hett plåttak, visste du att Expressen-journalisterna lyckades steka ägg på taket i Marieberg den heta sommaren 1975?
Nej, men nu vet jag det.
Och nu när du vet det, hur har det förändrat ditt liv?
Inte jättemycket för stunden, men...
Det är ju ändå ett fantastiskt stycke kvällstidningsjournalistik.
Absolut. Jag tycker det är så jäkla bra att ha det i ryggmärgen. Det är varmt ute, vi testar. Och så gör man det och så blir det en story. Vill man äta ägget, Erik, efteråt?
Självklart.
Mattias, du har ju en liten aura av att äta mycket stekta ägg, har jag rätt? Eller är det kokta för dig?
Ja, kokta.
Ja, du har ännu större kokt ägg, aura, kan
jag säga. Ja, stekt ägg, jag vet inte, men det känns ju nästan lite tuffare sådär. Liksom.
Men min poäng med det här, jag gillar ju sån journalistik och jag tycker även vi ledarskribenter ska vara beredda att om det händer något där ute, ut och prova. Ut och knäck det ägget, se vad som händer. Mm.
Är du som Magdalena Andersson, alltid har en i väskan?
Har hon alltid ett ägg?
Hon har alltid ett ägg i väskan. Ja. Hon har någon sån här virkad ägghållare också, jag har sett på någon bild. Så
nej,
att de ligger i en liten portfölj. Ja, äggportfölj.
Jag tänker att det kanske inte blir så fräscht av det, men annars så tyckte jag att det var smart tänkt.
Ja, det var smart tänkt.
Jag är lite sossen när det kommer till så här enkla, sparsamma matvanor ändå. Det.
Ja. Men Mattias, det här leder ju fram till frågan, vad var som kom först? Hönan eller ägget? Har vi landat där?
Ja, inte var det kokta ägget i alla fall.
Mattias, jag ska berätta då, du vet ju säkert om det här. Madina har ju till skillnad från oss ett riktigt jobb och riktig utbildning. Mm. Så det finns ju ingen anledning till att för henne att slava här, men hon gör det som ett semestergig. Mm. Jag frågade Peter förra veckan, jag ska fråga dig nu. Kan du tänka dig att gå in på IVA på semestern och göra lite nytta där?
Lite hjärnkirurgi.
Eller det där går bara åt ena hållet så att säga.
Jag tror det är bäst för alla inblandade om det är så.
Ja.
Jag kan handleda dig, det är okej.
Hörrni, ska vi sluta tramsa och dra igång? Det ska vi. Och idag sitter vi faktiskt samlade här i studion. Jag har åkt in från Landsort, Sveriges svar på Martha's Vineyard. Mattias har åkt in från Lidingö, Sveriges svar på Sölleröd. Och Erik och Madina, jag vet inte var ni kommer ifrån. Chansen på Sveriges Isle of Wight och Sveriges Duville. Jag har väl inte fel.
Så alltså.
Lund.
Vi skulle sluta tramsa. Och då ska vi börja med en av veckans omdebatterade ämnen. Där vi faktiskt är kvar på samma ställe som förra gången. Det gäller ju Palestinarörelsens demonstrationer i Stockholm. Som i sommar har utökat sin gatuteater med mer rekvisita. Tidigare har man ju bland annat bjudit på knivhuggning av statsministern. Men senast var det en replika av den ökända Auschwitz-skylten. Där det istället stod Gaza istället för Arbeit macht frei. Och tanken var då att påminna om förintelsen då. Och att den på något sätt skulle jämföras med kriget i Gaza. Den tanken kan man ju tycka är koko. Men frågan är då förstås, är det olagligt att uttrycka den? För den diskussionen har uppstått efter att polisen förra lördagen beslagtog skylten och inledde en förundersökning om brott, hets mot folkgrupp. Lagen som ju nyligen utökats med att även då omfatta det som kallas relativisering av folkmord. Men åklagaren hon var inte med på det här, utan förundersökningen lades ner och beslaget hävdes. Mattias, jag vet ju att du har skrivit om detta. Vad skriver du?
Jag kunde ju konstatera att den mycket välbehövliga debatt som fördes till en början om vad det här signalerar, vad det är för föreställningsvärld som finns här, att det finns liksom...
Från Palestinaaktivisterna.
Ja, alltså. Exakt. Att man spelar på den här vanliga antisemitiska tropen att nu gör judarna vad de själva har blivit utsatta för. Och liksom den här, nu är inte allt jämförande att jämställa, men liksom det är ingen slump att det är just förintelsen man anspelar på och så där med det här. Den viktiga diskussionen, kritiken, de frågorna hamnade ju i skymundan när man istället för kritik försökte göra juridik av det här. Det var fel från början. Det var dömt att misslyckas. Nu är de här lagarna förvisso gummiparagrafer. Ett vanvettigt stycke till lagstiftning som vi varnade för redan när det infördes för.
Ja. Innan du går vidare, ja. Det som helt praktiskt då har hänt, menar du, det är helt enkelt att Palestinaaktivisterna kom undan lite den rättfärdiga kritik de borde ha fått politiskt, för att de så att säga, kritiken blev juridik och sen frikändes de, vilket de flesta av oss kanske håller med om, och då tappar man bort den delen.
Exakt. Och det är ju det här som händer gång och gång när man försöker göra gå efter folk lagstiftningsvägen snarare än i debatten, i meningsutbytet, i ansvarstagandet, i politikers fall när om de ska... Vi kan ju jämföra, alltså, Vänsterpartiet hade ett antal ledamöter som då uttalade sig antisemitiskt. De ställdes till svars och fick avgå. Richard Jomshoff spred bilder som liksom var väldigt liksom islamkritiska. Han behövde inte svara på det, för där blev det en rättssak och alltså en fråga om yttrandefrihet, och till och med jag fick ställa mig bakom att det måste han få göra.
Okej, så du ser ett mönster här helt enkelt?
Ja, och jag hoppas... Det finns väldigt viktiga principer att försvara här med yttrandefriheten för alla och så här. Och den handlar delvis om att alla människor, oavsett hur knäppa åsikter de har, ska respekteras till liksom samma rätt att uttrycka den och sånt där. Men det handlar också om att varje praktiskt försök att gripa in i det här, censur och sånt, har genom historien varit kontraproduktivt, korkat, även om det inte varit alltid direkt farligt. Och det ser vi återigen. Det här är kontraproduktivt, det här är ett missfoster till lag som aldrig borde ha tillkommit, som redan är ett redskap för att liksom väcka andras lust att tysta sina meningsmotståndare. Och blivit ett sånt redskap, inte minst människor som kritiserat islam har blivit utsatta för det. Och nu används det åt andra håll, och då har lagen plötsligt fått nya tillskyndare och vänner. Mm. Och där ser vi just hur den funkar, att den frestar människor att liksom vilja gå på sina meningsmotståndare och straffa dem. Och det tror jag bara ökar polariseringen.
Vi ska ta vidare diskussionen. Bara ett instick först. Givet att som lagen är skriven med det här nya tillägget som har kommit med relativisering av folkmord, tycker du som juridisk lekman att den bör träffa sånt här? Eller hur
tänker du? Nej, det är inte i närheten. Alltså, det här, precis som Peter Wennblad var inne på i förra veckan. Alltså, det handlar om en rätt hög ribba. Man har låtsats liksom att det handlar om så fort det är antisemitism. Men att det är fördomsfullt, att det liksom anspelar på tråper och sånt där. Liksom, det är väldigt långa resonemang, väldigt långa led för att ta det till någon form av liksom föreställningsvärld och sen hotbild som du dessutom ska tillskriva någon som nekar till det. Mm. Så juridiskt är det fullkomligt dödfött.
För det är lite intressant, för här vet jag ju att vi har underlag för en diskussion i studion. För Erik, du har ju tidigare skrivit att Sverige har lagar som förbjuder hets mot folkgrupp. Man kan olika uppfattningar om den lagstiftningen, men om inte helgens demonstration anses tillräcklig för polis och åklagare att ingripa, återstår frågan om lagen överhuvudtaget spelar någon roll. Vad tänker du? Betyder det att du menar att det här borde ha varit ett brott givet hur lagen är skriven och formulerad?
Ja, alltså jag tyckte Mattias ledare var väldigt välskriven och argumenterade väldigt väl. Samtidigt så det finns ju en enorm stark underström av judehat i Sverige, och inte bara underström nu, utan den tar ju sitt uttryck nu på gator och torg. Så jag är kluven, alltså att vara liberalkonservativ är var kluven till Mattias Svensson, mycket välskrivna ledare. Nej, men hur att komma åt detta, jag förstår själv liksom, okej, juridiken kan inte fixa allting. Samtidigt så tänker jag, vad, alltså när ska det offentliga gripa in? Eller när ska liksom...
Men det offentliga hade gripit in, men nu tog polisen över föreställningen, och det var ett dåligt sätt att gripa in. Det kan du väl hålla med om som det föll ut?
Mm. Ja, nej, resultatet blev inte lyckat.
Madina, vad säger du? Erik och Mattias har ju lite olika uppfattningar om det här var brott. Vad tänker du?
Nej, men jag tänker att den här lagen är ju inte till för att skydda personer som Mattias Svensson, utan för att skydda honom från att bli kränkt, utan den handlar ju om att skydda grupper från sårbara grupper från liksom avhumaniserade angrepp som vi precis ser på gatorna och som bidrar till våld och diskriminering av olika slag. Så jag tänker att det är ändå en historisk lärdom, och att den ändå visar vilka värden en demokrati står för. Och jag tänker, yttrandefrihet är ju inte absolut. Vi har ju massa andra lagar i samhället som på något sätt är inskränkande mot yttrandefrihet, förtal, olaga hot, sekretessavslöjanden och så vidare och så vidare. Det finns jättemånga. Men så här, jag tycker också precis som Erik, det var en jättevälskriven text, att den nästan får en att vilja byta åsikt, och då tror jag att man har liksom kommit väldigt långt med sin argumentation. Fast på andra sidan så, och jag är ju också en yttrandefrihetskämpe, men just det här gäller en så mörk del av vår historia att jag ändå förstår lagen. Okay.
Ja. Så din poäng är att du tycker att det är bra att lagen finns. Tycker du att den borde ha tillämpats i det här fallet?
Och hur?
Jag tycker att det är bra att lagen finns. Sen håller jag med om att det blev en show som polisen tog över, kanske var problematisk. Jag kan inte riktigt säga vad ett optimalt scenario hade varit. Jag tycker det är jättesvårt att säga det.
Vi ska passa på bara, så ett ögonblick bara, Mattias. Att det är ju så att vad lagen handlar om då, att vi gick igenom det förra gången, men vi tar det som en repetition. För hets mot folkgrupp döms också den som i uttalande eller annat meddelande som sprids, förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar ett brott, bla bla bla. Men så kommer det viktiga. Om gärningen är ägnad att uppmana till våld, mot, hota eller uttrycka missaktning för en sådan grupp. Så att det är då ett rekvisit som också gäller samtidigt, så att alla är med på det. Ja, Mattias, du vill ha ordet.
Ja, nej, men det är ju just det här. Självklart var det intentionen från lagen, men nu har vi haft den i decennier, och framförallt senare decennier ser vi inte någon sorts typ av tillämpning. Istället har den här lagen, precis som jag redogör för i min text, används av väldigt våldsamma grupper, inte minst våldsamma islamister som har fått komma undan vid möten med dödshot, med stenkastning mot de som har framfört budskap, och polisen har beivrat budskapen. Det här är inte en lag som skyddar utsatta människor. Det här är en lag som hjälper våldsamma människor i grupp att kränka individer som kritiserar dem. Och så används lagen, och på lite läktarhåll ser vi ju samma sak nu, att man, den väcker ju lusten också hos människor som säger sig vara principiella yttrandefrihetsvänner att liksom nita människor man uppenbart inte håller med, och det är en farlig ingång i de här sammanhangen, därför att vi har ingen yttrandefrihet värd namnet om vi inte är beredda att särskilt försvara de vi inte håller med.
Mm. Vem vill ta replik på Mattias? Erik, börjar du? Lagen fungerar inte som den var tänkt från början, menar han?
Precis. Det intressanta tycker jag är var kommer de här Palestina-demonstrationerna att sluta? Alltså vilka uttryck är det som kommer att demonstreras på gatorna nästa helg och helgen därefter? Alltså det, men jag är så att säga, jag hör verkligen Mattias goda argument. Okay. Så det är inte en lätt fråga.
Du vänder halsen upp, Madina, vill du fortsätta bjuda strid mot Mattias?
Alltså jag menar, vi är överens om är att hot och uppmaning till våld inte är bra. Frågan är bara vilket stort inflytande staten ska ha. Och många andra frågor så tycker jag att staten ska hålla sig undan, verkligen. Men det gäller, som sagt, det gäller en väldigt sårbar, eller en grupp i samhället som jag ändå tycker är mer angelägen och kanske skydda.
Men det finns ju inget här som, alltså, på vilket sätt skyddar det här utsatta människor att en skylt tas ner i ett demonstrationståg? Det finns ju, precis som Erik är inne på, precis som du är inne på, tusentals sätt som judar är utsatta i Sverige. Det här var inte ett av dem.
Men då visar ju lagen vilka värden en demokrati står för.
Nej, en lag är inte ett moralredskap på det sättet, utan den handlar inte om det, utan om att du inte får hota och på andra sätt liksom använda i din hotfulla retorik den här typen av föreställningar. Det är alltså ett ganska högt rekvisit. Det är liksom inte en lag som markerar vad som är okej att säga eller inte. Det här var inte okej att säga. Det var lagligt att säga, men det var inte okej att säga. Det var kritiserat på många goda grunder. Mm. Men det är så vi hanterar det mesta av den typen av framförande.
Replik, Tuselius?
Replik. Men en fundering som jag själv har brottats med. Jag har ju tidigare varit av den åsikten att det är bättre att se de här idioterna demonstrerar sina åsikter, så spricker trollen i solen och så vidare. Man kan, de visar vad de går för, så att säga.
Ja, alltså jag tror rätt många som är sympatiska. Ja.
Men det som bekymrar mig, och då är frågan om det är den juridiska vägen som är den bästa att gå, men det som bekymrar mig, det är att de här åsikterna har ganska, kanske inte stark legitimitet, men det finns väldigt många som sympatiserar med dem i det svenska samhället. Och det har fått mig att fundera, liksom, de här, blir det så att trollen spricker i solen, eller blir det snarare så att det blir en maktdemonstration som de vinner, så att säga?
Ja, finns det en risk att man helt enkelt dominerar gatubilden och vinner?
Om vi tittar på all empiri, så är det ju att den här typen av lagstiftning är i bästa fall meningslös, för det mesta kontraproduktiv i det syftet. Det finns myter tillbaka till liksom Weimar, Tyskland, om att det inte fanns lagar. Det var tvärtom så att det fanns lagar som inskränkte yttrandefriheten. Nazisterna använde dem väldigt framgångsrikt för att framställa sig som offer, få uppmärksamhet genom rättegångar och liknande. Så precis den här försöken att och förbjuda och juridifiera bort åsikter man inte höll med om användes då, sattes in då och var kontraproduktiva då. Det har vi sett gång på gång. Väldigt få, alltså nästan alla samhällen som har väldigt stora, liksom, långtgående lagar mot det här har också väldigt stora och växande problem med fördomar och rasism.
Mm. Här finns det olika uppfattningar både i studion och bland er som
lyssnar. Alltså empirin är rätt klar.
Empirin är rätt klar, säger Mattias. Jag tänkte vi ska lyfta en annan aspekt här, och det gäller, du skriver också om det här med hyckleriet, att olika sidor tenderar att lyfta fram hetslagen och försvara den i olika sammanhang. Det tycker väl jag som iakttagare också är ganska påtagligt. Vad har du sett i den vägen?
Ja, men det är ju rätt upp. Jag har ju skrivit väldigt mycket om hur hetslagen har använts mot kritiker av islam. Också kritik som jag tycker är osaklig och plump, men som definitivt ska få framföras. Och där definitivt jag tycker att det, och det hoppas jag de flesta håller med om, att det är viktigare att skydda de människorna till liv och hälsa än att liksom bura in dem för deras budskap.
Hyckleriet, vad tycker du?
Ja, men många som håller med mig då märker jag nu liksom, och när en annan grupp är utsatt, då vill man visa att man är på deras sida, och det gör man genom att säga, föra det här ekvivalensresonemanget, om lagen gäller dem så ska de gälla dem här också, och så glömmer man sin princip och så låtsas man liksom ett ekvivalenstänkande. Det är lite grann som, jag menar, alla fotbollssupportrar vill ju liksom ha, vi blir inte rättvist behandlade. Går vi in på det så kommer alla bara känna sig orättfärdigt behandlade. Ingen kommer någonsin tycka att mitt gäng blir ekvivalent behandlat med de andra.
Och det tycker jag är en väldigt rimlig kritik. För att var ska man dra den gränsen? Vilka ska omfattas av den här lagen? Det blir jättesvårt. Jag håller med. Men det är en svår fråga. Så att,
ja, jag tycker den är väldigt lätt.
Erik, ser du också att det finns ett hyckleri här på olika håll? Och vem står för det i så fall?
Ja, nej, men det är goda, återigen, det är goda poänger som Mattias gör. Du har ju skrivit.
Men Mattias, du skriver så här. Särskilt tidigare kritiker mot hetslagens tillämpning som nu vill se den användas mot demonstranterna de ogillar framstår som hycklare. Vilka tänker du på då?
Alltså jag
name har, names.
Nej, men alltså det är sånt där som flimlar förbi i sociala medieflödet. Alltså jag noterar väldigt många som jag brukar få beröm för när jag skriver att det här, så här måste man kunna kritisera islam. De vill nu se lagen användas. Det är också väldigt vanligt. Jag såg till exempel Henrik Jönsson på 100% som var liksom, jag är egentligen för yttrandefrihet, men nu ska lagen användas. Ja, Erik var ju inne på samma resonemang. Liksom, sådär. Och det är ju... Jag tycker att det är en farlig väg, för då blir man plötsligt anhängare av någonting man egentligen inte tror på. Och så blir det liksom två lag mot varandra, och det blir också ett sätt att posera. Är jag för den här gruppen och min meningsmotståndare emot eller inte? Och det är precis så vi absolut inte får använda yttrandefrihet, utan den måste gälla alla.
En fråga, Mattias. Jag lyssnar, vet ju att jag är på din sida i sakfrågan. Jag tillhör hetslagens kritiker. Men vi som varnar för den och kritiserar den så här, finns det någon risk att vi framstår att vi ropar varg kanske? För att hetslagen har ändå funnits i 3 generationer. Svensk yttrandefrihet har ju ändå mått ganska bra under den tiden. Men vi kan kritisera så här, händer det att vi överdriver skadorna och riskerna med den? Tänker du?
Jag har mest beskrivit de fall som finns, och de tycker jag är rätt graverande. Jag blir i alla fall väldigt upprörd över att poliser vid lagligen utfästa demonstrationstillfällen noterar att någon kastar sten mot de som i det här fallet bränner en koran och kritiserar islam. De kallar den här personen för terrorist, och polisen tar upp i sin anmälan som graverande för de som har mötet att de kallat den som kastat sten på ett grundlagsskyddat möte för terrorist.
Så du menar inte att i och med att du är så specifik kritik?
Nej, men så här. Det är klart att man inte där... Ja, vi har en problematisk lag som är kontraproduktiv. Jag tycker det räcker. Jag säger inte att därmed är yttrandefriheten helt avskaffad. Det finns, jag menar, det finns alltid en yttrandefrihet måste vara lagreglerad. Men det är ett väldigt dåligt argument mot att den måste vara mer restriktiv och att alla restriktioner jag tycker om ska, är legitima. Men så är det ju alltid. Och den är, bara för att vi har några lagar som är dysfunktionella, men vi kan ju titta på vad det har åstadkommit. Vi har förstärkt den här lagen under 2000-talet. Och fler människor upplever att det fria samtalet är sämre och sämre, att de känner att de behöver vakta sig mer och mer. Jag tror att det hänger ihop.
Det här slutade planet används ju ibland som argument. Du har kanske inte gjort det nu, men det slutar ju åt båda hållen. Mm. Tänker du att du i något läge skulle, att det faktiska sakförhållandet skulle ändras, så att du även tänker så att nej, men hetslagen skulle behövs nog här, för att vi har liksom mobbar som rör sig på gatorna och liksom, alltså du förstår sånt?
Ja, nej, men alltså hetslagen kom till över mycket goda anledningar. Den syftade till ett skydd som jag tycker är legitimt, alltså den här typen av trakasserande och diskriminerande beteende, att du till exempel sätter upp inga zigenare, som det hette då, på skyltar och sånt där, liksom att den typen av liksom, eller att du uppsöker och delar ut väldigt grovt rasistiska saker och så. Och jag ser gärna, om lagen kan hållas till det, så ser jag den gärna kvar. Jag skulle, om jag fick lägga fram ett reformförslag, i första hand ta bort det här med missaktning, som jag tycker är det som framförallt liksom blir väldigt liksom, alltså där har vi den stora godtyckligheten.
Mm. Erik?
Jag är bara nyfiken, har någon någonsin dömts för missaktning? Finns det någon praxis där?
Jag kan inte svara på den frågan.
Jag undrar om det inte är det som Paludan och nu dog ju Momiga mördades av. Hans liv var uppenbarligen utsatt. Och hans, nu har jag glömt vad den andra Salvan hette. Mm. Men han dömdes ju för vad Salvan Momika hade sagt vid de här mötena. Och det var ju, alltså det var ju mycket. Och det är ett annat problem med den här lagen. Alltså väldigt mycket är ju hur den tillämpas. För det har varit oerhört kreativa tolkningar för att alls få till liksom den här islamofobin i båda de här rättsfallen, som i sig är liksom väldigt graverande för rättsstaten i min mening.
Mm. Ja, vi ska gå vidare snart. Mattias har pratat väldigt mycket. Erik och Madina, som då är lite mer på riktigt än vad jag är, har någonting emot, har att invända mot Mattias. Vill ni säga någonting mer innan vi stänger säcken? Madina, har du något ytterligare?
Jag känner att jag har sagt det jag tycker om det här. Jag har inte jättemycket mer tillägg. Sen vet jag inte riktigt om jag håller med det här med att folk känner sig, så är det nog, att folk känner sig begränsade i vad man får tycka, men jag kan också tycka att det finns ett samtalsklimat där folk bara slänger ut sig saker hur som helst. Så det där är en tolkningsfråga. Men,
båda sakerna är definitivt samma.
Okej.
Här slängs det inte ut någonting hur som helst, här tänker vi efter. Erik, vill du stänga debatten?
Nu vänder vi blad.
Då ska vi fortsätta, och då ska vi då tyvärr göra det med anledning av veckans stora sorgebud, som säkert har nått er också. Till vår förtvivlan fick vi igår veta att Martin Krag, forskare och författare, Ryssland-kännaren, har lämnat oss alldeles för tidigt. Våra tankar från redaktionen går förstås till Martins familj och hans närstående. Även för oss övriga då, som mer var då arbetskamrater, så är ju saknaden överväldigande och förlusten är mycket stor. Ni har hört Martin flera gånger här i podden, ni har säkert läst honom i olika sammanhang. Han var ju en av våra främsta kännare av det nutida Ryssland, kanske den främste. Och en folkbildare och en akademiker av bästa slag, som aktivt tog del i samhällsdebatten. Och han efterlämnade ett stort hål som ingen kommer kunna fylla, dessutom i en allvarstid och en tid av förändring, då hans gärning har varit helt ovärderlig. Och det tror jag kommer bli tydligt när han inte längre finns med oss. Vi som har arbetat med Martin kände honom som en väldigt professionell person med stor integritet, med en fantastisk förmåga att levandegöra och förmedla inte bara kunskaper utan också djupare och mer komplexa tankar och analyser. I sitt sätt var han ödmjuk, vänlig, anspråkslös och hjälpsam. Mycket, mycket lätt att samarbeta med. Hade man Martin som gäst i podden visste man att förutsättningarna för ett bra samtal var de allra, allra bästa. Jag talar säkert för oss alla. Mattias, du kände också Martin. Vill du lägga till någonting?
Alldeles för lite är jag. Beklagar jag att säga. Vi sprang på varandra. Vi hade ett gemensamt evenemang. Jag hade verkligen av personlig anledning velat ha honom med mig under också kommande decennier. Det är därför att han hade ju också den här, ja, men just den här lågmälda samtalsmässigheten, att han inte riktigt trängde sig på, vilket kan ha gjort att han har gått många förbi. Mm. Så det är ju en chans att ta igen nu, men jag uppskattade allt jag såg och läste om honom, och det också före det här inträffade är det så beundransvärt, alltså hur han hanterade allt ifrån grotesk kritik och påhopp till samhällsdebatten i stort, till sitt eget uppdrag, till sin sjukdom och den diagnos han hade. Allt han hann med under sina 45 år väcker stor beundran.
Madina?
Ja, nej, men jag instämmer om att Sverige verkligen har förlorat en stor folkbildare och intellektuell. Och jag hade förmånen att träffa honom vid en handfull tillfällen. Och första gången 2022, kort efter Rysslands invasion, då hade jag honom och Oskar Jonsson som gäst på studentafton i Lund. Och Jörgen Wittfeldt som modererar, tror jag. Och jag hade ju så mycket gäster under den tiden när jag ledde det där. Men Martin var faktiskt en av dem som gjorde väldigt starkt intryck på mig, just för att han var så otroligt sympatisk. Och en jätteduktig talare som kunde förmedla budskap på ett väldigt träffande vis, som att man möter alla på samma nivå. Det är inte alla jätteduktiga på när man ska prata om sån där expertiskunskap, men han kunde verkligen göra det. Folk lyssnade på honom. När jag var jätteledsen när jag fick det här beskedet igår, verkligen. Även skulle verkligen tipsa om hans sommarprat. För där speglar han verkligen det här livet han levde med, både en jättesvår diagnos. Inom medicinen brukar vi kalla pankreascancer för the silent killer. Alltså du kan gå med symptom jättelänge och sen blir du jättesjuk och då är det för sent att göra någonting åt det. Och under tiden som han, när han fick genombrott 2022 efter invasionen, för det var väl egentligen då han blev en profil, det hände ju samtidigt som han fick den här diagnosen. Och jag tänker att människor som blir drabbade på det sättet, alltså dels av den här obotliga sjukdomen, som han säkert av sina läkare fått höra att det här är väldigt få, nästan ingen som överlever, alltså prognosen är extremt dålig. Och sen blev han ju drabbad av Aftonbladet bara några år innan, med Åsa Linderborgs angrepp mot honom, och sen så var han ju extremt anlitad och fick jobba hårt. Jag tänker att många människor med liksom alla de ekvationen, med den ekvationen, att man kanske blir rätt cynisk med att se hur ett land blir angripet, var jättesjuk, men ändå så upprätthåller han en slags ödmjukhet och vänlighet och all heder och respekt mot honom, verkligen. Vi kommer ha honom väldigt kärt i minnet.
Det hoppas jag också. Passa på, senast han var med i podden, det var för ett halvår sedan ungefär, där han pratade om sin bok Historiens återkomst. Så om ni inte hörde det då, så tycker jag ni ska in och lyssna. Erik, du vill också säga något?
Ja, nej, jag vill stämma in. Jag träffade Martin flera gånger, nästan alltid i olika access-sammanhang. Han var jättevänlig, jättetrevlig, extremt påläst självklart, och jag tycker det var bra att ni lyfter det här, att en folkbildare av rang, att han tog sitt akademiska uppdrag på allvar, och han brann verkligen för att föra ut kunskaper om Ryssland i en tid då det verkligen behövdes. Så Sverige har förlorat en stor person.
Det var Timbro ordnade någon filmvisning av The Death of Stalin. Ja. Den här fantastiska...
Mycket mörk komedi.
Ja, då blev jag och Martin inbjudna. Jag hade precis skrivit om den ryska planekonomin, sovjetiska kommunismen och sånt där. Liksom. Så vi kompletterade ju varandras intresseområden på ett sätt som vi båda fann väldigt roligt, och jag hoppas även publiken. Mm.
Mm. Och det var väl en av Martins många, många kvaliteter, att han kunde prata om allt från Stalin till Simpsons. Alltså han var verkligen bred i sin intressen.
Han hade varit DJ tidigt i livet också, så han hade en musikkarriär. De gjorde succé i Japan när man lyssnar på sommarpratet, som är jättefint.
Fantastiskt. Ja, och vi passar på som sagt att skicka våra tankar till Martins närmaste förstås. Vi ska gå vidare. Då är det dags för dig, Madina, för du har återigen skrivit om mycket intressanta saker. Senast så handlade det om IVF. Du fortsätter lite på vårdens område sådär. Vad är det du skriver om nu?
Ja, jag skriver dels om, eller så här, man ska sammanfatta det. Jag skriver om det mänskliga lidandet, och dödshjälp är ett spår, men sen är också psykedelika ett annat spår. Ja, jag har respekt, så jag ska säga. Det här är ju ett ämne som är väldigt svårt och som kan väcka väldigt mycket känslor. Men samtidigt tänker jag att det finns... jag tror att det finns ett stort behov av att prata om de här frågorna och alla ämnen som tangerar till dem. Det märker jag också när jag skriver om det, för man får väldigt mycket respons. Och just det här med att koppla dödshjälpen till psykedelikan, det har ju skrivits om det såklart, men jag tycker att det finns väldigt få texter i media som angriper det.
Jag ska ta lite kliv tillbaka. Vad det handlar om då, det är så kallad palliativa vården då, när bot inte är möjligt utan det är lindring som vården eftersträvar då. Och diskussionen som man först då kring dödshjälp i allt fler länder, så är det ju vissa lägen man då väljer att tillåta dödshjälp, för man ser då att det, ja. Mm. Och du får ju någonting annat här som jag faktiskt inte har hört talas så mycket om, och det är det här med... Vad kallas det?
Alltså psykedelika, psilocybin. Ja, psilocybin är ju ett naturligt ämne som finns i naturen, i svampar. Så det är inte, man ska inte blanda ihop det med liksom LSD och andra psykedelika som är syntetiskt.
Vilken roll kan det spela i den palliativa vården?
Ja, men grejen är att psilocybin har en väldigt ångestdämpande effekt. Många brukar uppleva att man... hamnar i harmoni med sig själv, att man får en acceptans för livet. Vad ska vi börja med det här? Vi ska bara ta det, anledningen till att jag kom in på det här från början, det var för att Frankrike har öppnat dörrarna för dödshjälp, om vi ska börja där. Det var så hela debatten började, som jag skriver om det. Det har ju såklart väckt väldigt mycket protester, men egentligen inte från folk i sjukvården, utan snarare inte från deras... Det är ett väldigt katolskt land, så det är inte den målgruppen, utan snarare sjukvården som har protesterat väldigt mycket. Och om man då pratar om dödshjälp, så finns det väldigt mycket forskning som har skett de senaste åren med just psykedelika, där man använder psykedelika på palliativa patienter. Mm. Så dels har man använt på patienter som har depression. Och där har man sett en väldigt god effekt. Och sen har man även använt det på obotligt sjuka patienter. Till exempel terminalt sjuka i cancer. Och sen ska jag säga så att det här är ju ingenting som är... Det är ju väldigt mycket forskning som pågår just nu. Det finns inga entydiga svar. Så det här är en terräng som är... den är inte osäker. Vi får liksom hantera den med nyfikenhet. Jag kan inte säga att det här är rätt så, utan det finns vissa länder som har legaliserat det på olika sätt. Till exempel Tyskland gjorde det rätt nyligen, att man under kontrollerade omständigheter får använda det här för just väldigt sjuka patienter. Kopplingen till dödshjälp då? Jo, men inför den här texten då, söndagskrönikan, så pratade jag med lite olika personer som jobbar med det här. Dels en kvinna som har en terapisession i Holland. Och folk vallfärdar ju dit för att bli av med sitt lidande, helt enkelt. Existentiella lidandet. Och även lite andra personer. De brukar ju beskriva att ta de här psilocybinet och psykedelikan är ju som att man möter döden. du frågade hur man upplever, och att jaget upplöses på något sätt. Och det skapar ett förbättrat mående, en acceptans. Man kommer till fred med sig själv, om man säger så. Så det låter väldigt flummigt. Det kanske låter som kvacksalveri för många, men man har gjort väldigt mycket forskning på det här. Det finns en stor grupp även på Karolinska som sysslar med det här, och då har man framförallt använt det på depression. Och man ser väldigt goda resultat, men som sagt, det finns inga entydiga resultaten, utan det är väldigt små grupper man har testat på.
Jag känner ju folk som har åkt på sådana här svamprutiter i Holland. Mm. Det är ju inte terminala patienter, utan det är ju personer som vill åka dit för att förbättra psykiska mående i allmänhet. Liksom.
Och man använder ju även psilocybin på patienter som har kronisk depression, återkommande depressioner, men även människor som är sökande i livet. Ja, jag tänker, vi lever i ett väldigt sekulariserat samhälle, och det var där jag också skrev, vi kom i boken, i söndagskrönikan, att vi lever i ett väldigt individualiserat samhälle, men människor söker ändå svar på stora frågor. Och det har varit en väldigt stor debatt kring existentiell hälsa bara nu på senare tid. Vi har 1,3 miljoner svenskar som nästan ungefär, runt 1,3 miljoner som står på antidepressiva. Vi har ett stort lidande, och sen tror jag inte man riktigt pratar om det. Men tittar man på statistiken på alla de här läkemedlen som människor konsumerar, eller som välfärdar till de här ställena där man kan få hjälp på andra sätt, så tycker jag att det är... Jag vill mer vidga vyerna och öppna dörrarna för att ska vi verkligen ha en moralism kring de här frågorna? Och dels även för de som var ovetande kring att det här faktiskt är en väg. För det var många som hörde av mig, säger till mig, bara, jag visste inte ens att det här var ett alternativ. Mm. Jag respekterar ändå palliativ vård i Sverige. Under min läkarutbildning så jobbar jag på en palliativ avdelning med väldigt sjuka cancerpatienter. Så att jag har jättestor respekt för det de gör. De är jätteduktiga. Så jag vill inte förminska dem i sammanhanget. Men det jag menar på är att om vi ens ska öppna dörrarna för en irreversibel väg, alltså det vill säga aktiv dödshjälp, så tycker jag att vi ska testa psykedelika innan vi öppnar de dörrarna. För att det finns människor och resultat som visar att det här skulle kunna vara en väg. Dels för att hjälpa människor som är i en obotlig fas i sin sjukdom, eller som har depressioner av olika slag, vilket vi ser en ökad trend av.
Jag fattar. Kan man tänka så här att psykedelika skulle kunna ersätta dödshjälp? Ska man tänka så att det här är ett alternativ?
Ja, exakt. Och det är ju det som är min slutsats, mer eller mindre. Att istället för att öppna dörrarna för en invisibel väg, och så ska vi ändå testa det här först. Låt oss vara nyfikna, låt oss pröva. Jag kan inte säga att det här är helt rätt, men det finns väldigt mycket som talar för att det ger väldigt goda resultat. Precis, så det är där jag står med mina... det vore ju nästan obarmhärtigt att inte våga testa, så skulle jag vilja säga. Och en annan sak som jag ändå vill tillägga här, att för att inte liksom hamna i kvacksalveri-kategori, det är ju att Eli Lilly, som är ett av världens största läkemedelsbolag, köpte ju precis upp ett psykedeliskt läkemedel för, jag tror det var 3,6 miljarder dollar. Jag tror, precis som att Ozempic är det stora på branschen idag och väldigt många lider av fetma, så är ju psykisk ohälsa, existentiellt lidande, livets plågor, man kan kalla det vad man vill. Det mänskliga lidandet som de flesta upplever någon gång under sitt liv, att vi har läkemedel för det idag, men uppenbarligen de otillräckliga. Det här är nästa marknad, tror jag. Absolut.
Mm. För det var min nästa fråga. För jag minns när min mamma skulle dö och allting var klart. Hon fick väldigt mycket utskrivet Benzo och sånt där.
Mm, exakt.
Vilket förvånade mig att man var så väldigt frikostig med det då. Men det här med psykedelika, funkar det bättre, tror du, på patienter i livets slutskede?
Om man tar del av den här forskningen som finns, ja. Det många som är i ett slutskede upplever väldigt mycket dödsångest. Mm. Man har väldigt mycket smärta. Och till den grad att man inte ens kan vara närvarande med sina anhöriga. Och om man nu har en väg där man kan hjälpa både med dödsångesten och nästan känna att man konfronterar döden och kan acceptera den, så har vi ju ett alternativ.
Ja. Jag tycker det är jättebra att du lyfter det här. Du nämnde tidigare, innan vi började spela in, att du hade fått en del repliker. P.C. Jersild, författaren, stor tillskyndare av dödshjälp i många år. Han har hört av sig. Vad tyckte han?
Ja, han har lite samma linje som... Vi hade publicerat en replik idag även från ett gäng andra läkare som tillhör samma organisation som han har varit med i. Jag tror de heter Rätten till en värdig död eller något sånt där. Och jag tycker att många där är Rolf Alsén, som också skriver under. Jag har följt honom i debatten i flera år. Jag tycker han är jätteklok. Men deras argumentation, nu kan inte jag sammanfatta allt, det var en väldigt lång artikel, men att om 9 av 10 svarar på psykedelika så kanske inte den tionde gör det. Och ska vi inte låta dem också få en ett värdigt avslut på sitt liv? Men jag tänker att det blir så många dörrar att öppna här. Alltså liksom att, jag tycker att vi ska börja med hitta selektiva vägar för att kanske testa det här, och funkar inte det får vi prata om dödshjälp. Precis.
Men jag tycker det är toppen att lyfta det, för jag för min del som då kände till de här Amsterdam-retreaterna, men då har sett liksom människor i medelåldern som funderar lite över livets hörsamhet. För mig var det här helt nyhet, att man kunde koppla ihop det med palliativ vård.
En väldigt intressant sak som jag fick höra när jag pratade med lite folk i det här, det är ju ett community som håller på med psykedelika, man säger så.
Och ja, vilket underforum på Flashback är det här?
ja, du, nej, förlåt, vilken trollarmé tillhör jag? Frågetecken. Nej, men grejen är den att du pratade om access tidigare. Jag brukar bo på Engelsberg ibland, och där finns det ju vissa som brukar bli inbjudna dit som forskar med det här. Det var så jag liksom blev lite nyfiken på det. Det finns ju ett team på KI som jobbar med det här, så jag träffade en av dem som har fått en del av den forskningen, och då blev jag väldigt nyfiken. Men det jag ville säga som är väldigt intressant i sammanhanget, det är att en av de här personerna som jag pratade med, han har varit mycket och bevakat de här frågorna i Belgien och Luxemburg där det är lagligt. Och det han menar på, hör och häpna, det är att i Belgien till exempel, där det finns både svampkliniker och svampretreats där man hjälper människor med lidande på olika sätt, både obotligt och depression och så vidare. Och sen dödsklinikerna, om vi får kalla dem för det. De dödsklinikerna känner sig hotade av svampklinikerna, för att innan du får komma till en dödsklinik då måste du ha provat alla läkemedel och alla terapiformer som finns. Och det innebär att eftersom att svamparna är lagliga så går ju folk först dit. Men så dödsklinikerna får inte lika mycket patienter längre. Och bara det, om vi bortser från forskningen, så har vi ju kanske lite...
Folk väljer trippen framför döden. Ja, det blir ju så.
Nej, men exakt. Nej, men, där har Jesper en bra replik.
Alldeles utmärkt att du tar upp det. Jag tänkte bara höra från övriga. För det här är ju intressant, Mattias, inte minst mot bakgrund av hur debatten om narkotikas olika användning i Sverige har förts under många år. Här är ytterligare inte bara ett område som skulle kunna vara legitimt, utan också vällovligt.
Ja, alltså precis som du tar upp att man kan behandla medelklass med trippar, så finns ju de här användningsområdena. Och jag håller med Maudina väldigt mycket om att vi måste vara nyfikna på det här. Däremot så skulle jag, och jag tycker att just kombinationen, för det vi är rädda för med dödshjälp, det är ju att just att det trycks på människor, att det blir lite grann en förväntan om människor i en utsatt situation, att liksom att det blir ett sätt att behandla depression helt enkelt.
Ingen kommer tvinga dig att göra det, men kanske kommer du själv känna att det är konstigt att inte gå den vägen på något sätt. Liksom.
Ja, och det är ju så lätt för människor i sjukvården, vare sig de vill eller inte, att bli den här auktoriteten som nästan med vilken liten signal som helst pekar ut vägen. Och det är just därför jag tror att det finns en så stor skepsis mot dödshjälp inom vården, trots att många inser att liksom idealt hanterad så vore det en skänk. Men just den här kombinationen av att vi får fler sätt att liksom hantera de här utsatta situationerna, fördomsfri utvärdering kring hur det är, då kommer ju också det lagliga alternativet dödshjälp att bli mindre hotande.
Erik har varit tyst ett tag, då har varit i skogen och plockat toppisar, berätta.
Ja, nej, tvärt. Jag tänker, eftersom Paulina är på semester så blir jag som får rasa mot knarket.
Ja,
nej, jag skojar, också. Jag skojar. Nej, men jag är en jätteintressant ledare, och jag ska säga försiktigt optimistisk till att dödssjuka får pröva på de här psilocybinet och så. Det ser jag inga större problem med. Däremot vad gäller frågan om dödshjälp, du var inne på det, Mattias, jag är lite mer skeptisk där, för jag ser framförallt i en välfärdsstat så kommer pressen, vare sig man vill eller inte, att byggas upp, så att säga. Absolut, du behöver ju inte ta de här svamparna eller det här pillret eller what have you, Men du vet om att varje sjukvårdsdygn är 300 000 kronor för skattebetalarna.
Jag har väldigt stor respekt för precis det argumentet. Men vi har sett välfärdsstater införa det här på olika sätt. Mer eller mindre välfungerande.
Och det har expanderat. Det har liksom, först är det bara för att de är dödligt sjuka. Sen de mår dåligt. Och sen, alltså,
exakt. Och precis där är Oscar-debatten vara, tycker jag. Kring var man bör ligga. Jag tycker inte att det ska uteslutas. Men ju mer vi kan behandla människor med värdighet, låta dem pröva allting.
Men vad tänker du? För jag tänker att Frankrike då har ju öppnat dörrarna för det här. Man har inte lagstiftat än, utan man har det under parlamentets, liksom, de måste godkännas där först. Men Frankrike har ju ett väldigt katolskt arv. Det är en rätt republikansk stat. Och trots det, sen har EU Macron, han har ju försökt driva den här frågan så himla länge. Jag tänker att det här är slutspurten för att bara få honom att få det här gjort. Och Sverige är, om man tittar på de här World Survey-kartorna, så är ju Sverige verkligen så långt ut man kan komma när det kommer till livsstilsfrihet och vad man ska kalla för individualism. Och trots det så är det så trögt. Jag förstår inte att trots det så har vi en moralism kring både att införa den här psykedelika i vården, tror jag. Jag tror inte att det kommer ske, om jag ska vara ärlig. Jag vill vilja vina, liksom. Varför är vi där vi är? Och de kan ändå vara så öppna.
Dels så har vi ju liksom det här svenska. Alltså, den svenska synen på frihet har alltid varit det sanna och rätta. Inte liksom det här pragmatiska, nyfikna, att pröva, att liksom vara obekväm med att det kan vara lite diffust och olika för olika människor, och att liksom att det kan komma in något från sidan som gör någonting otrevligt trevligt. Plus liksom det här att allt som får skylten knark blir ju liksom bara jätteförbjudet, livsfarligt. Du straffar ut dig själv om du alls
då kommer Paulina flygande och skriker nu ska blodet flyta liksom.
på tal om Paulina. Nej, men att det är, om man ska hårdra det är liksom, det är ju den protestantiska kulturen där det finns en sanning och bestämt för att det är på det här sättet, och då ska fan med alla.
Vi är jättefria på vårt sätt.
Vi är jättefria på vårt sätt, så länge alla är fria på samma sätt. Medan i katolska traditioner är lite mer okej, livet är ofullständigt, vi prövar oss fram liksom,
sådär. Och så viftar vi oss varje vecka.
Och sen får jag bara säga en sak, alltså just Frankrike har ju också en tradition av att ha, de har ju många intellektuella i sin offentlighet som pratar om, alltså, moralfrågor, jag menar bara existentialismen med Jean-Paul Sartre och sådär. Vi har ju inte riktigt en motsvarighet för det i Sverige. Men jag tror definitivt att vi behöver... Det här är ju högst mycket politik med tanke på att det handlar ju om lagstiftning. Jag tror att vi behöver föra de här frågorna mer på agendan.
Sista repliken.
Nej, men på tal om franska intellektuella. Min favorit är ju han, den här filosofen som har ett eget privatjet. Vad heter han? Barnot eller så?
Ja, det menar jag vet faktiskt. Men det låter mycket franskt i så fall.
Ja, och så höftade jag på efternamnet. Men han tyckte det var kul.
Hörrni, vi ska gå vidare. Någon som definitivt var ute på resa, och det är inte möjligt att det var en psykedelisk resa, för om man tar det 10 år att åka över Egeiska havet, och med tanke på vilka han träffade på vägen, så kan det ju varit psykedeliska inblandat. Odysseus, Maria, du har sett filmen?
Ja, jag...
The Odyssey på engelska då.
Just det.
Visste ni att det fanns någon bok?
Finns en bok?
Jag tror det var en TikTok.
Nej, jag tror boken är skriven efter filmen.
Ja, det är en sån här cash-in-bok. Ja.
Men var den bra? Du rekommenderar oss att se den?
Ja, för jag hade inte jättehöga förväntningar när jag gick dit. Och sen så när jag tror en timme innan, så vi satt här, Tove, jag och Erik, och så sa jag, men den här är ju 3 timmar lång.
Utan paus, va?
Ja, precis. Och just ringde jag min kompis som åkte till läkare och bara, hur ska vi göra? Vi sitter typ i mitten. Jag bara, men vi kanske ska ta med oss varsin kateter, så kan man kissa här i mitten. Men vet ni vad? Jag behövde inte det, för att jag satt fängslad hela filmen. Det kändes som att 3 timmar gick på en timme. Jag skojar verkligen inte, den var fantastisk.
Du grät så mycket som
jag tänkte. Nej, men jag skrattade. Det finns en scen, jag vill inte vara en spoiler, men det finns...
Man kan inte spoila Odysseen.
Nej, men okej.
Ja,
men...
Jo, tänk på oss.
Men jag tror faktiskt inte det är jättemånga som har läst den originalet, tror du det?
Det tror jag, men okej. Spoiler
inte. Inte i min generation. Så kanske, jag tror det är kanske en generationsfråga. Kanske man känner ju till det. Och alla vet vad den trojanska hästen är och så vidare. Mm. Som för övrigt var jättefascinerande att få se. De hade gjort det så himla bra i filmen. Nej, men det finns ju den här Kirke då, den bästa scenen tycker jag. Den här troll... trollkarl är hon inte, hon är väl någon trollgumma, säger man när man... En häxa är hon, ja, alltså vilken fantastisk scen. De kommer till den här ön och det är hans soldater då blir ju...
grisar
de blir grisar, och jag kände bara så här, om jag hade haft den förmågan och varenda gång jag träffar en skitstövel så hade jag bara kunnat förvandla dem till en gris. Alltså, det hade varit fantastiskt.
Jag undrar vad de blir i Elon Musks grottversion som ska vara realistisk.
Sen fick jag höra att i originalet då så blir ju han blir ju inte förvandlad till en gris, Odysseus, utan han blir ju då förtrollad så att de är älskare i ett år. Så han bor på ön och älskar det i henne i ett år. Men det får man ju inte veta i filmen. Utan de åker ju därifrån glatt och de blir... Ja. Mm.
Ja. Men höga betyg låter det som i alla fall.
Ja, nej, men jag tänker att folk ska gå och se den, absolut. Ja. Jag vet, imponerar.
Marina stöter i bronstrumpeten här verkligen. Erik, är du lockad?
Absolut. Jag kommer ju aldrig också glömma att sonen heter Telemakos.
Just det, det hade vi faktiskt uppe här förra gången. Ja.
Nej, men det här är ju en av de stora klassikerna, så den måste man ju verkligen se.
Den ska man verkligen se. Hörrni, vi har varit ute i den psykedeliska rymden. Vi ska göra ett kort besök i den verkliga rymden också innan vi slutar här. Erik, du har skrivit om pågående rymdrace och Sveriges roll. Vad skriver du?
Ja, precis. Och jag har en liten bekännelse att göra, att jag har själv inte varit jätteintresserad av rymden.
Jag tänkte skulle säga att du inte har varit i rymden.
Jag har inte varit i rymden. Ja, precis. Men
du är pojke född mellan 1950 och 2000 och inte intresserad av rymden. Ja.
Nej, men det har varit intressant, men det har också varit ganska fjärran. Och liksom, och vi har ju varit på månen 1969.
Eller?
Precis. Jag visste att du skulle säga det. Jag visste det. Och nu de senaste dryga 10 åren så har det ju liksom det här rymdkapplöpningen mellan nu den här gången USA och Kina tagit fart igen. Men vad beror det här på? Och så börjar jag läsa in mig lite. Och det är ju jättefascinerande. Det är extremt fascinerande varför det är så viktigt för, i det här fallet, nu i vår moderna tid. För, ni vet ju kalla kriget, rymdkapplöpningen. Mm. Sovjetunionen och USA tävlar om att först sätta en människa på månen. Det gick ju först väldigt mycket bättre för Sovjetunionen. De hade balla lajkor och de fick upp en satellit. De fick upp Yuri Gagarin först. Så USA ligger ju väldigt mycket efter nästan hela 60-talet. Eller 50-talet och 60-talet. Men 1969 så lyckas USA sätta då den första människan på månen, Neil Armstrong. Och det är enorma summor som den amerikanska staten trycker in i det här rymdprogrammet. Och det här är ju då, det handlar ju om framförallt en ideologisk kapplöpning mellan västvärlden och Sovjetunionen. Liksom vill, den som kunde sätta en människa på månen först, det visar liksom vilket system som skulle kunna vinna. Så propagandasegern för USA var ju enorm. Mm. Och i grunden var den konflikten som drev själva rymdkapplöpningen. En bieffekt, eller hur man ska uttrycka det, en konsekvens av rymdkapplöpningen är ju att all den moderna teknik som vi nu när vi spelar in det här till exempel, det här programmet, alla datorer och allting, vidareutvecklas ju på grund av rymdkapplöpningen. Så, alltså mikrochippet som uppfinning vidareutvecklas tack vare...
Är det sant? För det hör man ju ofta. För att vi liberaler tycker ju så här att rymdkapplöpningen var en jättestor statlig planekonomisk satsning. Det kanske inte var smart, men då säger han alltid... Det blev så mycket bra bieffekter, men det är sant alltså.
Jag hävdar ju att det är någonting jag inte hann få med i texten. Eller texten, vi kan ju prata om det här istället. Det finns ju en hur ska vi uttrycka det? Bland liberaler kanske så liksom att det är ju framförallt samarbete som driver utvecklingen framåt. Liksom, vi är snälla mot varandra, vi handlar med varandra och så kan stora utvecklingssprång tas. Det här är ju inte fel, men om du vill ha riktig utveckling, då ska du kriga mot varandra och ha kapplöpning och staten ska ju in och trycka in pengar i olika
sektioner. Vi kan ju notera att det var ju ett samhälle där rymdprogrammen gav de här spin-off-effekterna och ett annat där det inte gjorde.
Det är mycket riktigt.
Det är helt sant. Så man kan säga, men precis, och staten och kapitalet är en underbar liten dans där. Nej, men så att... Kort sagt, liksom all den teknik som ligger till grund för vårt moderna samhälle, den har till stora delar i alla fall sin grund i rymdprogrammet. Tillbaka nu till modern tid. Då har vi ju inte liksom så mycket en ideologisk kamp mellan USA och Kina. Delvis är det ju det, men i takt med att USA blir mer och mer auktoritärt så försvinner ju den här liksom nobla dimensionen. Men USA och Kina och till viss mån Indien racer ju för att komma först i månen eller kunna kolonisera månen. Varför då? Jo, svar på den frågan stavas helium 3. Och det är det som gör så här, det var det som gjorde mig hooked på det här ämnet. Helium 3 är alltså ett av världens mest sällsynta ämnen på jorden. Det kan i princip bara utvinnas som en restprodukt när kärnvapen åldras. Mm. Det är så, det är extremt
så komplicerat. Utan kärnvapen hade vi inte haft det?
Ja, precis. Det finns något annat sätt, men de mängderna blir så liksom pyttesmå. Så att egentligen så är det bara världens kärnvapenstater som kan producera helium-3 i begränsade mängder. Och varför är det här så viktigt då? Jo, därför att helium-3 är det enda ämne som kan kyla ner världens kvantdatorer. Helium-3 används för att kyla ner saker till liksom flera hundra minusgrader. Och den modellen av kvantdatorer som är så att säga, mest lovande just nu, de kyls alla ner med helium-3. Och det är därför då som framförallt Elon Musk och Jeff Bezos och andra och såklart USA och Kina vill åka upp till månen. Därför, vad finns det under månens yta? 5-10 meter under månens yta. Regoliten, extremt hård yta. Jo, där finns det helium-3 i mängder. Och det gör ju då det i teorin väldigt lukrativt att kunna få upp det här helium-3 ur marken. Nu är det väldigt många problem, praktiska problem som ska lösas. Du ska liksom bygga en slags månbas, du ska liksom bygga upp en logistik kring det hela. Mm. Men poängen är att det här är alltså då en av de starkaste drivkrafterna varför stormakterna vill komma upp på månen.
Men innebär det att det finns en ren företagsekonomisk logik i att komma till månen den här gången som liksom skulle ge direkt avkastning i pengar i fickan till den som verkligen kommer dit?
Ja, så den här kapplöpningen är ju det är det som jag tog upp i ledan lite, att 60-talets, eller kalla krigets kapplöpning hade ju den här liksom lite mer ideologiska dimensionen. Mm. Nu är det ju mer en rå jakt på råvaror, så att säga.
Ja, mycket intressant, mycket intressant. Ja. Det här känner inte jag till.
Och förlåt, bara för att inflika då. Kvantdatorer då spekuleras i kommer vara minst lika viktiga som den tidens och vår tids kärnvapen då, om man vill då få världsinflytande. Så det är mycket som står på spel. Ja, och Sveriges roll i detta. Ja, Sverige har ju då rymdbasen Esrange utanför Kiruna. Och vi är då det enda landet i det kontinentala EU som kan skjuta upp egna satelliter. Och den här förmågan kommer ju bli allt viktigare i takt med att den här rymdkapplöpningen intensifieras mellan stormakterna. Frankrike kan också skjuta upp satelliter, men de har sin bas i Sydamerika, i Franska Guyana. Sen har vi också... där får vi veta att Frankrike är en republik. Sen har du också såklart... myndigheten Institutet för rymdfysik i Kiruna, där det också forskas väldigt mycket kring rymden och man tillbär verktyg för satelliter.
Jag tror du skulle avsluta med att Sverige har världens största fyndighet av helium-3, men dessvärre har vi en skalbagge som bor på just det området som Miljöpartiet har förbjudit brytning.
Exakt. Men nu har ju den nya minerallagen.
Ja, det har vi också.
Just det.
Marina, vill du säga någonting?
Nej, men jag tänker att det här är ju också en sån stor fråga om... för det första måste jag säga, Erik, jättebra skriven artikel. Jag gillar artiklar där man kan lära sig nya saker. Jag tycker verkligen tillförde mycket. Nej, men det här handlar ju så mycket om ekonomi också. SpaceX noterades ju på Nasdaq bara nu för typ en månad sedan, va? Och det är ju världens högst värderade privata bolag. Och jag tänker att rymden är ju nästa tillväxtmarknad, verkligen. Och det är konstigt att vi inte pratar om det så mycket, men... och på så sätt blir det också att den som kontrollerar framtidens resurser, om det var olja för typ 100 år sedan och olika jordartsmetaller idag, så är ju månen verkligen nästa ställe. Så det är jättefascinerande, tycker jag. Och jag tror att historien kommer att minnas Elon Musk som... det är lätt att prata, vara kritisk mot honom och att säga att han är excentrisk miljardär. Men jag tänker att folk kommer nog minnas honom som personen som... tog över rymden och månen, och jag har väldigt stor respekt för den, respekt inte, men jag uppskattar den innovationsförmågan. Så att jag är inte helt okritisk.
Vi får se hur det går.
Verklighetens Hugo Drax. Kolla
space,
upp ungdomar.
Space, the final frontier.
Fascinerande.
Kolla upp också ungdomar om ni vill hitta annat. Vi ska gå vidare, för klockan fullkomligt rasar iväg. Vi har inte poddat i veckan, så vi behöver inte prata om det. Har inte kommit in några rättelser faktiskt. Vi har hållit oss i skinnet.
Vi har inte gjort vårt jobb.
Så då ska vi gå vidare till mitt favoritmoment. Och det som vi kallar svar direkt. Nu har ju ledarskribenterna tyckt väldigt mycket. Men de har gjort det ganska långsamt och utförligt. Det är ju bra. Men ibland är det ju verkligen skarpt läge. Ni som varit i 25 sekundmeters motsjö när motorn dör vet hur det kan vara. Ibland måste någon bara tycka och göra det snabbt. Ni vet, på flygplan och ropar upp. Finns det ledarskribent ombord? Någon måste tycka. Vi ska testa den förmågan, både hos ordinarie personal och hos sommarvikarierna. Jag kommer redogöra för några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor, och de ska omedelbart svara ja eller nej, eller om de är för eller emot. Och snabbare än Ali Esbati slänger ut invandrare ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Och nu ska jag bara säga så att jag kollade på Rapport igår, och då hade de ett långt, långt inslag om hur sälars hörsel fungerar. Då förstår du vilken slö nyhetsvecka det har varit.
Så jag är fascinerad.
Men det var väl också en säl som
har gjort ett genombrott där.
Ja, det har man faktiskt gjort. Ja.
Men det var också någon säl som hade åkt, inte skateboard, utan vad heter det?
Finlandssverige.
Nej, den låg på en sån här surfer. Ja. Surferbräda. Jag såg massa bilder på det på nätet.
Jo, men surfande sälar är ju tecken på att det inte händer så mycket annat viktigt.
Ja, definitivt.
Så jag gav faktiskt AI, jag fick hjälpa mig den här gången med att leta fram någonting. Och då så blev det då från vår, inte från Knatte, inte från Fnatte, utan från vår chatte, ChatGPT, som föreslog det här. En ny mineralstrategi. Ska Sverige öppna för fler gruvor? Regeringen presenterar ju en ny mineralstrategi med målet att Sverige ska bli en ledande gruvnation. Och då handlar det om snabbare tillståndsprocesser, en ny myndighet för miljöprövning och utredning om bättre lokal kompensation till berörda kommuner där dessa mineraler bryts. Och då översatte ChatGPT frågan så här: är du beredd att acceptera snabbare gruvetablering för att stärka Europas försörjning av kritiska metaller, även om det innebär större påverkan på natur och lokalsamhällen? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
Ja.
Ja, ja, det tycker jag inte man ska gruva sig över.
Ja. Det var inga konstigheter här. Mattias, vill du plädera?
Nej, men det här är en avvägning, och är gruvdriften tillräckligt lönsam så tycker jag att den definitivt ska kompensera närsamhälle och förstörda naturvärden i den utsträckning det går. Mm. Men att vi, inte minst av de skäl Erik var inne på här, behöver tillgång till de här resurserna och gör att vi behöver göra en annan sammanvägning. Mm.
Vi fortsätter med en till sån här avvägningsfråga. Regeringen har i veckan varit ute och kritiserat EU-kommissionens förslag att lätta på delar av utsläppshandeln för industrin. Enligt regeringen riskerar det att bromsa klimatomställningen och skjuta över ett större ansvar på bland annat den svenska skogen. Den principiella frågan som ChatGPT formulerat här: ska klimatkraven mildras för att stärka industrins konkurrenskraft, eller bör dagens hårdare krav ligga fast även om omställningen blir dyrare? Ja eller nej, eller svar direkt.
Nej. Ja.
Vänta, nu hängde jag inte med på vad som
var vad. Det
var
lite krångligt ställt.
Okay. Ja. Ska klimatkraven mildras för att stärka industrins konkurrenskraft? Om vi börjar.
Ja.
Även om det är... Okej. Okay. Ja. Bör dagens hårdare krav ligga fast?
Nej.
Okej. Okay. Vem vill plädera för det, Marina? Varför ska vi...
Var det på EU-nivå, eller?
Ja.
Jaha, okej. Okay. Nej, men jag trodde det gällde Sverige bara.
Nej, vi skiter i den här frågan. ChatGPT har misslyckats igen.
Nej, men jag tycker ändå det är viktigt. Alltså, EU har ju tagit på sig väldigt... Och det är ju det här när politiker fattar konsensusbeslut för lång tid framöver. Då är det väldigt lätt, och vi har haft det i Sverige med liksom de här väldigt ambitiösa målsättningar långt fram i tiden. Sen börjar det dra ihop sig, och då märker vi att de här kalkylerna, de höll inte riktigt, de ställde till med mer problem. Vi hade ju det med den här, alltså förra valrörelsefrågan med den här drivmedelsersättningen som inte alls följde liksom diagrammens utveckling i hur förbilligandet skulle gå till. Och så är det på EU-nivå också. Och det är ju liksom, om kartan inte stämmer med verkligheten så är det klokare att ändra kartan.
Mm. En till. Centerpartiet har i veckan föreslagit ett snabbspår för att ompröva de havsbaserade vindkraftsparkerna som tidigare stoppats med hänvisning till Försvarsmaktens behov. Förslaget bygger på att ny teknik ska göra det möjligt att kombinera vindkraft och försvar. Den principiella frågan är så här då. Bör Sverige prioritera snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft genom att ompröva tidigare nej, även om det skulle påverka försvarsintressen? Ja eller nej?
Nej.
Alltså, nej. Ja. Eller var frågan om vi ska ha mer vindkraftverk till havs?
Ja, även om det påverkar försvaret. Så är vi beredda?
Vi ska inte ha mer vindkraft.
Nej. Nej, och det tycker du också.
Jag håller med om att vi inte ska med vindkraft och försvarsintressen är viktigare.
Ja, vad säger du, Mattias?
Jag är nog positiv därför att, som sagt, jag tycker i alla fall man ska titta närmare på om de kan förenas, vilket jag tyckte att var ett villkor i de här
Ja, det är då Centerpartiet menar då att ny teknik ska kunna möjliggöra kombinationen. Ja.
Varför är du så centerpartistisk av dig?
Energi är inte ett litet behov.
Nej, men vi får satsa på kärnkraftverk.
Alltså det lilla jag vet om just vindkraftsbranschen är att den har ju nästan konkursmässig nu, eftersom det finns en överproduktion av just vindbaserad el.
Just det tänker jag att marknaden kan...
Ja, men då har du ju den här kritiken från, är det Socialdemokraterna, va? De kritiserar regeringen att varför stöttar ni inte de här intressenterna, de här företagen, och det ska vi passa oss för. Alltså, det blir märkligt. Skattebetalarna får ju inte liksom stå för risken då i den här i det här äventyret.
Nej, då blir det ett havsjobb.
Hörrni, vi låter inte AI skriva fler sådana där. Utan
det var lite röriga frågor.
Det blir dags för mitt favoritmoment, det som vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Och nu ska vi alltså då undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt så mycket om. Mm. Och ni där hemma på Heleneborgsgatan kan också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Mattias, Erik och Dina? Då är ni just smartare än ledarskribent. Det är ju toppen. Senast var väl du, Erik, som tog hem det, va?
Och gången innan.
Det tyckte jag...
Peter var lite...
Men du hade ju Tyskland. Så kan man inte göra.
Nej, det var konstigt. Det var konstigt.
Så den här veckan är Tyskland.
Reglerna kan ni. Man svarar med att säga sitt namn. Vill ni ha en chans innan man läser färdig frågan får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får följa med mig ut på landsort och som en av få utomstående var mena ön har sin sommarfest imorgon.
Det låter supertrevligt.
Vi har pratat skyltar. Gasaskylten då. Vad kallas den ljusreklamskylt vid Slussen i Stockholm som är stadens första och äldsta ännu?
Erik. Stomatolskylten.
Ja, såklart är det den.
Från 30-tal, va?
Den är faktiskt... den får på sin plats 1933, men den är faktiskt från...
Varför kan du sånt här?
Men det vet man ju, men alltså...
Jag
visste inte att den kallades det, bara för att det är det som det är reklam.
För att det står stomatol.
Ja.
Vi fortsätter med skyltar. Vägskyltar då. Varningsmärket för stenras, det visar en stiliserad backe där sten rasar ner. Hur många stenar är det som rasar ner på skylten?
Erik. 4.
Det var fel.
Madina? 6.
Det är fel.
Ja, Mattias, 10.
Det är bara 3 stycken stenar.
Fan, förlåt.
En del skyltar varnar ju för djur, som älg, hjortdjur, häst, nötkreatur och 2 till. Nämn någon av dess djuren som jag inte nämnde. Det vill säga, jag nämnde häst, hjortdjur, älg, hjortdjur, häst, nötkreatur. Det finns 2 till som det kan finnas på en varningsskylt i Sverige, ska sägas då. Mm. Så inte känguru eller något sådär.
Jag kan en, men jag kan inte den andra.
Nej, ni får bara direkt med nämnen.
Ja, direkt med en.
Ja. Och Mattias först.
Vad heter han? Rådjur?
Nej, direkt.
Erik.
Ja, Erik.
Vildsvin.
Ja, helt sant. Det 6:e är får.
Mm.
Vildsvin finns ju numera gott om i Sverige efter att ha saknats ett tag. Den förra stammen utrotades och domesticerades. När skedde det? När försvann de där gamla vildsvinen?
Ska du ha exakt årtal?
Nej, det räcker att skriva tid eller ålder ungefär.
Jag misstänker det var någon kung som...
Som var förtjust i det?
Ja.
Det kom upp två galler.
Ja, exakt. Ja, exakt.
Nej, det var då under yngre stenåldern, eller bondestenåldern.
Nej, det var inte när.
Neolitikum.
Jag bara så här, 1830.
Ja, jag tänkte också.
Jag tänkte 17, Gustav III, det kanske är någonting. Ja, så.
Vilken ålder följer på stenåldern? Vilken kommer efter stenåldern i den klassiska åldersindelningen?
Mattias? Det är väl bronsåldern.
Det är det verkligen. Oh, där, välkommen.
Lågstadiekunskap, man har glömt.
Järn och brons, järn och brons.
Det här är en slamkrypa.
Hörrni, brons är ju en legering. Vilken metall består den huvudsakligen av?
Oh,
en legering är då en blandning av olika metaller. Ja. Kan jag berätta för.
Det är bättre än fråga om Tyskland, tycker jag.
Järn blir det mycket bra. Ja, Mattias?
Nej, det var järn jag tänkte chansa på.
Nej.
Järn och blod.
Nej, det är då koppar.
Mm. Ja, men vad fan.
Vi kunde det egentligen allihopa.
Hörrni, vi har ju pratat helium, helium 3. Vilket nummer i det periodiska systemet har grundämnet helium?
Oj, det här borde man ju kunna. Här,
ja, du är naturvetare.
Erik, 4.
Nej, det är fel. Ska du försvara naturvetarnas färger?
Ja, men det var jättelänge sedan
Mattias,
man läste det.
Mattias, 8. Nej, det var fel.
11.
Nej. Ni är rätt ut med det där med korta, små jämna tal, men det är nummer två.
Mm. Får jag säga varför jag sa fyra? Därför att vanliga helium som vi har och fyller upp ballonger och sånt med, det heter helium 4. Mm. Så tänkte jag kanske att det var, men ja, icke.
Tillbaks till skyltar. Vad betyder en rund förbudsskylt med två bilar bredvid varandra, varav en är röd?
Erik, förbjudet att köra om.
Ja, klart. Snyggt.
Jag behåller körkortet.
Vi övergår till rymden. I våras genomförde USA en bemannad rymdfärd runt månen. Det var den första på över 50 år. Den här färden ingår i ett program som avser att återlanda en människa på månen inom några år. Vad heter det programmet?
Madina? Är det Starlink?
Nej, det heter inte.
Jag läste det här, alltså bokstavtalet, igår. Mm. Eller när jag skrev texten, vad fasiken, det heter...
Heter inte Apollo?
Nej, det heter... Erik, ja. Artemis.
Ja, helt rätt. Vad står bokstavskombinationen NASA för?
Erik? National Aerospace Agency.
Nej,
jag glömde den där.
Bra gissning, men inte rätt. Ingen annan som vill chansa? Nej, det är National Aerospace and Space Administration. Vi befinner oss i fruntimmersveckan. Kristina har namnsdag idag. Vilken Kristina var mellan 2014 och 2016 framtidsminister i Stefan Löfvens regering?
Mattias. Hon hette väl Persson?
Ja, det hette hon. Snyggt.
Hon hade väl haft tidigare liv, eller? Hur var det?
Ja,
jo, men det var
så. Ja, så var det. Ja.
För övrigt...
Hon hade framtida liv också, tänkte hon sig.
för övrigt studentkamrat med min pappa.
Mm.
Prinsessan Kristina, ja. Hon är en av två nu levande Hagasessor. Vad heter den andra av kungens systrar som fortfarande lever?
Jag tror jag kan...
Jag har suttit bredvid henne på operan en gång. Vad fan är hon?
Det finns ju en som heter misstänkt likt eller exakt likt en snabbmatskedja. Men jag vet inte om hon lever eller om hon är för hemskt. Vi hoppas hon lever. Men, ja.
Ja, nej, Sibylla lever inte och hon var inte en Hagasessorna
heller. Nej, du ser det.
Margareta heter hon.
Ja, det borde jag kunna säga.
Birgitta och Desiree är döda.
Mm.
Vi har pratat om P.C. Jersild. Det var därför jag var så noggrann med att ta upp honom. Ni som har hängt med på den vet ju att jag håller honom väldigt högt bland de nu levande svenska författare. Vilken roman av P.C. Jersild från 1979 utspelar sig på...
Erik.
Madina.
Erik, du har avbrutit. Ja.
Men,
på det fiktiva enskilde sjukhus.
Poäng, hallå.
It's a trench warfare out there. För att citera Gordon Gekko.
Det är tur att jag inte är en vinnarskalle.
Ni ska få en till.
Jag märker det.
Vilken roman av P.C. Jersild från 1968 utspelar sig på Gotland?
Madina. Nej, fan, det var ju Babels hus du sa. Gud, nu tappar jag det.
Har du avbrutit?
Förlåt, fortsätt.
Nej, du får minuspoäng.
Nej, men gud, jag har ju inget att ta bort från.
Ja, det får man ändå.
Är det Barnesö?
Nej, den är inte. Nej. Den är från 1976. Från 1968 utspelas på Gotland och behandlar relationer mellan människa och byråkrati och vars dagboksform har fått läsarna att tänka på Auschwitz-kommandanten Rudolf Höss dagbok.
Förlåt, nu hängde jag inte med. Det var den boken som P.C. Jersild har skrivit?
Ja, den skrev i dagbokform då och det har fått läsa.
Ja, det är fortfarande på frågan.
Ja.
Vi får ledtrådar av det som du pratar nu. Jag berättar nu. Okay.
Nej, det är frågan alltså. Ja. Auschwitz-kommandant Rudolf Höss.
Mm.
Han ska ha inspirerats av det när han skrev den här boken.
Jaha.
Som heter Grisjakten.
Ja, det är precis. Mm-hmm.
Som handlar om en man som får uppdrag att utrota alla grisar på Gotland. Och han löser det utan att någonsin ställa sig frågan varför. Mm. En sista fråga. Jag erkände ju tidigare att jag ganska misslyckat använde ChatGPT. Vad betyder GPT i sammanhanget? Det betyder...
Geopolitical transfer.
Ja.
Ja, du var lite på där. Generative pre-trained transformer. Det här innebär att Erik, som är alltså riktig stormästare nu i sommar, tog hem det här på 5 poäng. Mattias skuggar på 2 poäng och Madina får nöja sig med ett minuspoäng. Men jag glädjer mig att de följer ju inte med till nästa gång.
Okej, okay, vad bra.
Ja, kändes det, Erik?
Jag ser fram emot vår helg tillsammans.
Ja, precis. Ja, Mattias, i avsaknad av både chef och vicechef får jag vända mig till dig. Det var allt jag hade att bjuda på idag. Är vi nöjda?
Ja, men det är vi. Jag noterar att du inte tog upp något om fotboll så här på sommaren. Hur kan det komma sig?
Ska vi prata fotbolls-VM? Mm.
Ja, det tycker jag var värt. Jag har ju faktiskt skrivit om fotbolls-VM också, kan vi ju kasta in. Jag var sen på bollen, men jag skrev om de största politiska fadäserna.
Var Spanien värdiga mästare?
Det tycker jag.
Det tycker jag verkligen.
Särskilt i finalen.
Ja, vad bleka Argentina var då alltså.
Ja.
Och vilken intressant match som tredjepris vi fick där.
Ja.
Så roligt blir fotbollen när man inte blir så om att försvara. Där liksom mitt folk inte orkar jobba hem så mycket. Då blir det
jag hade precis fällt alla skämt om Frankrike och kapitulation i försvaret. Ja. Så börjar de anfalla på ett väldigt fotbollsmässigt franskt sätt.
Jo, men båda lagen var ju lite lugna i hemjobbet så att säga. Liksom.
Ja, det var liksom festligheterna på planen redan.
Precis. Stort tack Mattias Svensson för att du gästade mig idag.
Nöje som alltid.
Stort tack Madina Refoy för att du medverkade.
Tack.
Och stort tack Erik Tuselius att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Och stort tack också för att ni har lyssnat på oss idag. Jag ska som vanligt då påminna om att vi har ett väldigt bra erbjudande för er poddlyssnare. Och det är att ända fram till valet läsa Svenska Dagbladet helt gratis. Då går ni in på svd.se/testaledare och skriver in det där. Så får ni fri digital tillgång ända till valet. svd.se/testaledare. Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag och idéer på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.